Vet ni vad det var för dag igår? Lördag. Den 29 oktober. 30 oktober. Är det rätt? Vet ni vad som skedde 1921 den 30 oktober? Hur många vet vad som skedde den 30 oktober 1921? Men hörni, vi hade födelsedag igår. Alltså Pingstkyrkan. 80, vad blir det nu?
90.
Nej, inte 90 år. Nu är jag att ta i. 89. 85 var det någon som sa. Hur räknar ni egentligen? Alltså, Pingstförsamlingen i Södertälje fyllde 89 år. Det är en ansenlig ålder det. Eller? Ja. Men det är inte märkvärdigt. Vet ni att de här små som är födda efter 2000, då säger prognoserna om svensk befolkning att ungefär 50% av barnen som föds efter år 2000 kommer att fira sin 100-årsdag. Förstår ni? Vad gamla vi blir i Sverige. Då kommer kungen inte ha råd att skicka telegram till alla 100-åringar. För då försvinner ju apanaget bara i portot. Det är märkvärdigt och det är ju ett bra tecken. Vi blir pigga och krya och fräscha och lever längre. 89 år är ju ingen särskilt lång ålder för en kyrka egentligen. Men vi är ju bara en del av den stora världsvida kyrkan som ju har många år på nacken. Cirka 2000 år. Men vi är en del av det. Vad är det som sker nästa år tror ni då? Då måste vi väl ändå ha något jubileum. Går du på kyrkkaffet idag så är det möjligt att det blir något extra där. Jag vet inte om servicegruppen har förstått att vi fyllde år igår. Det ska bli intressant att se. En stor utmaning. De ser oss nu på tv där uppe tror jag. Så vi hoppas att det blir något bra. Eller? Ja. Hörrni, nu ska jag läsa en bibeltext från Titus brev i Nya testamentet. Det innehåller bara tre kapitel och jag ska läsa ur det tredje kapitlet. Det här brevet är ju ställt till medarbetaren som aposteln Paulus har som heter Titus. Och han skulle stanna kvar i Kreta när Paulus hade lämnat Kreta. Och så skulle han ordna en del saker där, bland annat ordna med församling så att det blev en lokal kyrka på Kreta. Det fanns redan kristna där, omvända människor som hade kommit till tro på Jesus och låtit döpa sig. Och så skulle Paulus ordna en församling på den där ön. Och efter en tid så får Titus ett brev med en del goda råd om hur man nu ska gå till väga i fortsättningen när församlingen är bildad. Den här församlingen var ju en Jesu Kristi församling, men och hade aposteln som grundare utav den, alltså aposteln Paulus, och hade Titus som församlingspredikant. Och ändå kan man förstå av det här som Paulus skriver att församlingen hade en del brister. De var inte färdiga än och de var inte framme vid målsnöret riktigt. För om man tittar bara, jag ska snart läsa texten jag sa att jag ska läsa, men bara som en bakgrund. Så om man läser i första kapitlet så förstår man att Titus inte hade en sån jättesnäll församling alltid. Nej, det var... Så här står det, den är knappt att man vågar läsa det. Avskyvärda är de, oförbättliga och odugliga till varje god gärning. Det var ingen särskilt bra plats att leva på. Och då säger han att det är sant, det som en av era egna diktare säger, att kretensarna, de ljuger i ett där odjur, glupska och lata. Vilket omdöme om människor. Men så får han ju det här brevet att han ska undervisa dem. Och i andra kapitlet står det, du ska tala om för dem vad den sunda läran kräver. Så alltså det är väldigt riktad. att Titus ska ta de här råden och säga till de här människorna som inte är fullkomliga och färdiga utan är på väg. De här råden, tala om för dem så här. Han ger råd både till äldre män hur de ska uppträda, att de ska vara nykterister bland annat, att de ska leva värdigt och behärskat, och han talar om för de gamla kvinnorna hur de ska bära sig åt, förlåt mig, äldre kvinnor. Och han säger också hur yngre ska bete sig, så att det är en riktigt handfast undervisning som församlingspredikanten Titus får av församlingsgrundaren Paulus. Så ska du tala, uppmuntra och välsigna med allt eftertryck, så står slutet det andra kapitlet. Och nu ska jag läsa några verser som kanske gör oss lite överraskade mot den här bakgrunden. Och jag läser i Jesu namn. Titus 3. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda makthavarna och myndigheterna och alltid vara beredda att göra det som är gott. De får inte förolämpa någon utan ska vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor. Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss, inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Jag vill att du inskärper detta så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. Amen. Herre, tack för ditt ord. Tack att det är levande, och jag ber Herre att du gör det levande för oss också. Amen. Frälsning, räddning. Ja, det sker inte därför att vi har gjort goda gärningar. Och det är rätt fantastiskt egentligen när Paulus helt plötsligt talar om vad som har skett med i frälsningen för de här människorna, kretensarna, som har de här karaktärsdragen och är såna som de är. Det är inte vad du själv har gjort, utan vad Gud har gett. Det skulle kunna sättas som rubrik. Alltså frälsning, räddning. Det är beroende på vad Gud har givit. Och jag skulle några minuter vilja tala om just frälsning. Tro och dop och vad det egentligen är. Och vad som sker. Och förhoppningsvis så skulle vi kunna gå till kyrkkaffet ifrån det här mötet med en uppmuntran till att se vad Gud har gjort. Möjligen med en ny erfarenhet att också jag kan få leva i detta. Inte därför att jag har gjort något speciellt, utan för vad Gud har gjort. Frälsningen har aldrig grundats på våra rättfärdiga gärningar. Nu är inte vi kretensare, utan vi är skötsamma södertäljebor. Så det finns en hel del som vi skulle kunna lyfta fram i motsats till kretensarna, som är goda gärningar. Alltså jag har ju levt många år i Södertälje förr, och jag träffar södertäljebor idag. Jag kom på att jag har 39 års erfarenhet. Om jag hoppade lite grann med åren jag var borta och glömmer dem och tänker att jag mötte en del av er för 39 år sedan. Så jag har rätt stor erfarenhet av att i Södertälje finns det mycket gott. Mycket goda människor. Mycket präktiga människor och fina karaktärer. Och jag raljerar inte nu, utan detta är min erfarenhet och detta är sant. Jag har mött det i kyrkor, i den här, och jag har mött det ibland grannar som inte går i kyrkan en enda gång. Alltså, det skulle kunna vara så att vi kunde ha kommit med en hel del bra saker som skulle kunna ge oss möjligheter till det som i den här texten kallas för räddning, frälsning, rening, helgelse. Allt det som hör en rättfärdig Gud till. Men frälsning kan aldrig köpas med goda gärningar. Så är det. Ingen kan ge Gud någonting så att han skulle kunna komma på skuldsidan. Inte ens den präktigaste Södertäljebon, eller var man än finns, kan komma med detta och säga: Gud, nu har jag detta och du borde faktiskt tänka på någonting av det här och ge mig något av det du har. Nej, ingen kan ge Gud någonting så han skulle komma på skuldsidan. Med Gud kan man faktiskt inte ha affärsförbindelse på det sättet. Det var när Gud uppenbarade sin godhet och kärlek till människorna. Så säger aposteln Paulus när han skriver till Titus. Det var när Gud uppenbarade sin godhet och sin kärlek i Kristus Jesus som det blev möjligt för oss att uppleva frälsning. Det är barmhärtigheten. Och denna Guds barmhärtighet stiger fram och blir verklig i Kristus Jesus. Riktigt konkret. Så konkret att Gud blir en människa av kött och blod. Så att det abstrakta som vi inte riktigt kan fånga med våra ord och med våra tankar kan bli så påtagligt så vi kan förstå det på något sätt. En kropp som lider. En människa som dör, fastän kärlek, godhet, barmhärtighet och renhet, äkthet och sanning genomsyrar hela personen. Och denne dör för mig. Alltså, Gud uppenbarade sin kärlek i Kristus Jesus, säger aposteln, för att vi skulle få syn på den. Endast den kärlek som brinner het av människotro kan få ett vilset människos hjärtas evighetsdröm att gro. Ja, så skrev Nils Bolander. Endast den kärlek som brinner het av människotro kan få ett vilset människohjärtas evighetsdröm att gro. Hörrni, vi vet att det är det som gör att vi smälter ibland. När vi möter någon som tror på mig, visar mig omsorg och kärlek. Det var hans barmhärtighetsgärning som gjorde frälsningen riktigt tydlig för oss. Gud blev människa och dog i mitt ställe. Han har gjort det, säger Paulus. Han har gjort det. Det behöver inte göras om. Man skulle kunna sätta en underrubrik och säga så här: det är inte vad du ska få, utan vad du redan har i Kristus som gör dig till en ny människa. Tack och lov. Tänk om det vore så att det bara framme vid målsnöret där som vi får del utav frälsningen, räddningen, helgelsen. Utan redan här får vi det. Genom det bad, säger aposteln, som föder på nytt. Och där tycker jag det handlar om dopet. Alltså genom att tro på Jesus och genom att döpas i Jesu Kristi namn så har det skett någonting med dig. Jag har gjort det. Det är inte bara du som har handlat när du döptes, lät döpa dig, utan Gud handlade i dopet. Och det är inte alltid vi ser det. Men det har också blivit så att det har trätt fram och blivit synligt. Och man kan undra, varför behövs vatten? Jo, precis av samma skäl som att Gud måste bli Jesus, måste bli människa så att vi skulle förstå. Hur ska vi kunna förstå det som Gud gör genom tron och dopet om inte det hade funnits med de där symbolerna, den där handlingen, när jag döps i Jesu Kristi namn? I vårt kyrka, i vår tradition, så är ju dopfunten en väldigt stor funt. Alltså om jag skulle gå ner där så skulle ju halva jag försvinna ner i dopgraven, i vattnet. Dopgrav kallas den också, och det är inget dumt uttryck, även om det låter lite sorgligt med grav. Men det är ett faktum att det är någonting som sker när en människa låter döpa sig i Jesu Kristi namn. Det är det gamla som begravs. Så var vi förut, säger aposteln. Vi hörde ihop med dem, hela gänget. Så var vi. Men vi har upplevt ett bad som renar och förnyar. Och det är därför det kallas för grav. Det vill säga, det gamla, det begravs. Där. Och så sker det någonting också när man reser sig ur den dopgraven. Då är det inte längre en grav. Det gamla är borta och det nya har stått upp. Detta är faktiskt teologi. Alltså när dopförrättaren lyfter upp den nydöpte, så är det faktiskt en mycket stark bild på det som Gud i Kristus har gjort med en människa. Det är inte människan själv, utan det är Gud som har gjort det. Det är Gud som handlar, lovad vare Herren. Och precis som om vattnet omsluter mig på alla sidor och fyller allt omkring mig, så säger aposteln att vi som har döpts in i Kristus Jesus har döpts in i hans död och i hans liv. En annan bild som aposteln använder när han talar om dopet i Galaterbrevet, det tredje kapitlet, så säger han att den som har blivit döpt har iklätt sig Kristus. Känner du? Iklätt sig Kristus. Inte för någonting som jag har gjort, och inte för någonting som jag ska få, utan något som har skett. Han talar så, aposteln. Detta har skett. Iklädd Kristus. Det gamla är borta och det nya har kommit. När Paulus, han skriver ju rätt mycket om dopet, så det här är inget enstaka tillfälle, när han till Titus skriver om det bad som renar och som förnyar och gör oss till nya och helgade människor. Det som återföder och förnyar, säger han till och med. Det som återföder och förnyar. Utan han talar många gånger om dopets välsignelse. Han säger bland annat så här i Romarbrevet, och då är det sjätte kapitlet, om du vill studera det när du kommer hem. Så står det där i en undervisning som gör att man måste häpna lika mycket som när man läser Titusbreven och det han säger här om det som har skett i de här människorna. Fastän de ännu behöver både förmaning och åthutning. Men det här har skett ändå. Fastän de inte är fullkomliga, så har detta skett. Och när man läser i Romarbrevet så häpnar man. För där står det att den som har döpts in i Kristus, Jesus. Det är knappt man vågar säga det. Men där står det att han syndar inte mer. Han ställer inte längre hela sitt liv
till syndens och dödens tjänst, utan det är som om man är alldeles ny och ren.
Och så sitter vi där och funderar, hur är det då? Hur sant är det här? Är det inbillning?
Men då ska du komma ihåg, när du läser nu när du kommer hem Romarbrevet 6, så ska du läsa uppmärksamt. För du ser att det sker ett byte i den elfte versen. Fram till den tionde versen så talas det om denna fantastiska händelse och det som sker när en människa tror och låter dopet i Jesu namn verka. Helt plötsligt så säger han så här i elfte versen: så ska ni också se på er själva. Vem är det som han har talat om som ser på mig på det där sättet? Som det står i de tio första verserna. Ja, men det han beskriver om det som är reellt och verkligt, nämligen från Guds sida. Så här ser Gud på den som lever i Kristus Jesus. För vad är det han ser i en människa som har iklätt sig Kristus? Vad är det han ser? Han ser Kristus. Han ser inte personen bara. Han ser Kristus och den försoning som han har vunnit. Alltså, detta är ju så fantastiskt. Så tanken svindlar. Och jag blir lite överraskad att ni inte står upp och gör vågen. Eller? Jag pratar kanske så dunkelt så det inte går att begripa. Men detta är salighet. Att detta finns genom tron, genom dopet på Jesus Kristus, så är detta din saliga verklighet. Halleluja. Inte någonting som du har gjort dig förtjänt av. Det är bara nåd och barmhärtighet. Därför att han var präglad av människotro, människokärlek. Och därför att han gav oss dessa gåvor. Lovad vare Herren. Sen är det sant. Det står att det återföder detta bad. Vi vet att det är så med en människa som föds hit till världen. Att den måste på en mening leva varje dag för att det ska kunna utvecklas och bli rätt. Det som vi mottog i Jesus Kristus genom tro och dop, det var ett verkligt liv. Men precis som det vanliga mänskliga livet inte kommer som halv eller helfabrikat, utan någonting som måste levas. Så är det med det andliga livet. Det är som om vi får alltihop gratis och så får vi ingredienserna eller byggstenarna, vilken bild vi vill använda, där vi kan fortsätta att bygga på det här andliga livet. Förstår ni? Alltså, det är inte ett helfabrikat, inte ens halvfabrikat, utan detta att bli Kristus lik mer och mer. Så att det inte är bara Gud som ser detta underbara som finns i mig, utan att det också kan stråla ut. Det är i samarbete med honom som ger av sin nåd. I Jesus Kristus har detta skett. Inte bara vad som skedde, utan vad som ständigt sker. Han har låtit, hur stod det i texten, anden strömma över oss. Känner du det? Alltså, inte ska strömma. Andens tempus är presens. Alltid närvaro. När Petrus predikar på den stora pingstdagen och talar om försoningen och vad Jesus har gjort, och när allt var färdigt så återvände Jesus till himlen. Och så tog han emot den helige ande, säger Petrus, av Gud Fadern som en slags kröningsgåva. Han behöll den inte för sig själv, utan Petrus säger: han har utgjutit den så som ni här ser och hör. Apostlagärningarna 2. Sen det ögonblicket när Jesus utgöt anden. Sen dess pågår det sändning. Halleluja. Sen dess strömmar anden över oss. Tänk att få leva i detta. Lovad vare Herren, förnyelsen genom den helige ande. Pingsten och anden är Guds nådesgåva till oss. Och det är ju på det sättet. Nu ska jag strax gå till avslutningen. Förhoppningsvis. Vi får se. Den heliga ande, gåvan som ständigt strömmar över oss. Inte en punktuell upplevelse bara en gång som jag skrev in i söndagsskolbibeln, utan någonting som jag lever i. Att få leva i den här verkligheten, det är att leva med en ständig kontakt med Gud genom den heliga ande. Har ni hört det här uttrycket ibland? Vi säger, osunderbart, jag mötte Gud igår. Och så säger vi, vad jag längtar efter att möta Gud. Vi kan ju förstå det rent bildligt, men det leder tanken lite fel. Det är ju som att man möts och så går vi åt varsitt håll sen. Hej eller frid. Och så hade vi ett möte. Det är inte så Nya Testamentet beskriver relationen med Gud. Utan jag lever i den. Det är nämligen på det sättet att församlingen, den helige andes verktyg, är inte husen, inte organisationerna, inte om det är en föreningsmodell, stiftelsemodell eller en episkopal modell som leds av patriark. Det är av underordnad betydelse. För den heliga ande verkar varken i hus eller i organisationer. Hur goda och bra de än kan vara. Den heliga ande verkar i människor. I människor. Hos oss. Vi som trodde och lät döpa oss. Gud fäster sig inte vid kostbara byggnader, men så mycket mer vid älskande hjärtan som svarar på hans kärlek och tro på oss. Han söker människor. Han bor i människor. Immanuel. Gud med oss. Gud ser sig om efter människor. En församling kan se sig om efter metoder, modeller, idéer och tankar. Men Gud, han har byggt sitt rike i människor. Han har anförtrott evangeliet åt människor. Han har givit sin ande åt människor av kött och blod. Vi kan ibland i våra församlingar och i organisationer och samfund spana efter nya metoder, nya planer, nya byggnader, nya organisationer. Medan det i min bibel står att Herrens ögon överför hela jorden för att se om det finns någon som med sitt hjärta hänger sig åt honom. Alltså en människa. Och det behöver ju vi komma ihåg, att Gud ger inte sin ande åt metoder utan åt människor. Han smörjer med helig ande, inte maskiner, annonser eller affischer, utan han smörjer människor. Dig och mig smörjer oss. Han bor inte i hus utan i människor. Han bor i Kristi kropp och leder dess verksamhet, fördelar gåvorna, styrkan och välsignelsen. Och han gör det fritt därför att han är barmhärtig. Och han gör det med vem det än är. Bara den svarar på den kärlek som han har sänt ut i världen genom evangelium. Och då får det vara vem som helst. Det får vara som kretensarna som är lata, som är som odjur, som är glupska och lögnaktiga. Till dem kom budskapet och han ger dem detta fantastiska budskap att de har upplevt detta och de blir Guds levande verktyg. Lovad vare Herren. Detta syns inte alltid. Jag läste av Englands kulturminister ett bra uttryck som hon, eller han talade om en person som levde för nästan 300 år sedan i England. Och jag tänkte när jag läste det där, det var ju märkvärdigt att man säger så om John Wesley nu. John Wesley var en predikant på 1700-talet som själv säger i sina memoarer och texter att man förbjöd mig att gå till dårhusen, så kallade sig då. Därför att de skulle bli ännu tokigare om jag kom dit. Man stängde fängelserna åt mig och säger att du får inte tillträde till fängelse för du förstör människorna. Nu 300 år efteråt så säger kulturministern att det finns ingen person som i vår historia som har betytt så mycket för enskilda människor och för hela folket som metodistpredikanten John Wesley. En enskild människa som var missförstådd men som hade någonting i sitt liv som smittade. Lovad vare Herren. Hörrni, det var en märklig tid som evangeliet först förkunnades. Varför valde inte Gud vår tid att sända Jesus? Jag menar, hade det varit vår tid så skulle ni som nu har bättre apparater än jag kunnat plocka in och se vad som skedde i Jerusalem precis nu. Med den där sekundens fördröjningen möjligen som vi redan har börjat bli lite irriterad på när vi hör en intervju i tv ifrån Jerusalem och tycker att det är förskräckligt att det ska ta en kvart sekund innan ljudet når oss. Vet ni? Kunde han använt dem här? Förstår man apostlarna att kunna sända sms? Det hade väl kunnat vara kraftig. För det står ju faktiskt i Nya testamentet att till och med det fanns kraft i skuggan som föll ifrån apostlarna när de vandrade genom stan. Sjuka blev helbrägda. Alltså, varför valde Gud en tid på Hedenhös och inte nu? Han valde Maria, en ung flicka i Nazaret. Han valde en lite äldre man, Josef, som skulle skydda himmelens konung när han kom. Han valde inte ett batteri, en bataljon ifrån romerska elitsoldater, utan han väljer Josef, en snickare, som skulle ta vård om lilla flyktingen Gud själv. Han väljer Andreas. Han väljer Filippus. Han väljer en och en. Men de svarade jag och sa, här är jag, din tjänarinna. Här är jag, gör med mig det du vill. Guds riket kan aldrig segra, aldrig bredas ut annat än genom människor. För det är ju där som kärlekens Gud bor med sin ande. Och du som tycker inte att du har något särskilt att säga om Jesus, vet att det är sant det som Paulus säger idag. Det Herren säger till dig. Se så på dig själv också. Så ska du se på dig själv. Du tror på Jesus. Är du döpt i Jesu namn, så vet att du kan leva i det med full frimodighet och tacksamhet. Och är du ännu inte en bekännande kristen, bekänn Herrens namn med dina läppar så blir du frälst. Är du inte döpt, låt döpa dig. i Herren Jesu Kristi namn och upplev att denna yttre handling kan få levandegöra, åskådliggöra det som är så svårt att få grepp om. Så ber jag, Herre, att det får ske. Tackar dig, Herre, för alla de dina i den här stan. Alla de tusenden i den här stan som tror på dig, som är döpt i ditt namn. Herre, jag tackar dig för alla dem. Och jag ber, Herre, att vi hela din församling i den här stan skulle få modet och frimodigheten att resa oss upp och säga tack Gud för frälsningen. Tack Gud för den heliga ande som strömmar över oss. Ber, Herre, att vi här i det här, den här gudstjänsten skulle få del av det. Ge oss modet och frimodigheten att öppna våra hjärtan, våra sinnen för den sändning som pågår just nu. I Jesu namn. Amen.